tror att de flesta känner mig, men jag heter Jonas Wede och är än så länge församlingsledare i den här församlingen några veckor till. Sen har jag fått kicken och kommer att dra härifrån. Skämt åsido, vi är på väg som sagt till Gotland och lite mer om det senare när vi ska ha sändningen. Men jag tänkte att jag skulle passa på att prata lite om frihet så här sista dagen i kyrkan. Vad tänker ni på när jag säger frihet? Ska man fråga Johan här så kan man säga att frihet är att stå högst upp på ett berg innan man får kasta sig ut på sina skidor, orörd snö, helt fantastiskt. Pratar man med Patrik som är en kär vän som inte jag ser här, han är nog inne i ute där. Så skulle man få någon filosofisk utläggning kring vad Sartre har sagt. Om att vi är dömda till frihet eller något sånt där. Han jobbar som filosofilärare nämligen. Har man frågat Samuel, då hade man nog fått ett svar att det står med vinden i ansiktet. Och bara njuta av att vinden bara kastar sig mot den. Och för när jag märkt här att han har en sån Carola-fläkt här med sig då. Det är första gången vi har en Carola-fläkt i Johanneskyrkan. Nej, inte sista. Vi behöver den. Vi behöver också en kraftfullare variant för att vinden i håret gav inte den effekten riktigt. Skämt åsido. Vi ska idag dyka ner i det som jag har valt att kalla för frihetens manifest. Det är en av mina favorittexter. Och det är Lukas 4. Och ofta omnämns den texten också som Jesu programförklaring. Alltså vad han egentligen ville med oss. Vad han egentligen hade att göra här på jorden. Så vi ska titta på det och försöka reda lite grann i det och se om vi kan få med oss något gott ifrån det. Låt oss be. Tack Herre för att vi får lyssna till ditt ord och för att vi får gräva djupt i ditt ord efter din andes ledning här i våra liv, Gud. Herre, jag ber att det som vi ska få prata om nu och fundera kring och vända och vrida på att det skulle få utmana oss och vara till uppmuntran och tröst, Herre. Så kom heligande och rör vi oss just nu. Amen. Vi läser ifrån Lukas 4, den 14 versen. Med andens kraft inom sig så återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade deras synagogor och alla lovprisade honom. Han kom till Nazaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig upp för att läsa och man gav honom profeten Isaias bok. När han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet: Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig, och alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Innan vi ger oss in i den här texten så ska vi se lite grann vad som har hänt tidigare i Lukas. För det är två händelser som ger nycklar kan man säga till att förstå den här texten. Till att förstå vad vill Jesus egentligen. Och det första är Jesu dop. Här har Lukas en väldigt kort men koncis beskrivning av det som hände när Jesus döptes. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, då öppnade sig himlen och den heliga ande kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himlen: du är min älskade, du är min utvalde. Du är min älskade son, min utvalde. Här får Jesus bekräftelsen, mandatet som Guds son. You are the one. En bekräftelse genom anden, genom duvan, symboliserad genom duvan här, att han är faderns älskade son. Han dras in i den här treeniga relationen mellan fadern, sonen och anden. Och den här liksom relationen, den här, det är liksom kärnan, och det är det första, den första nyckeln, att det är kärnan i Jesu gärning. Det är att han är i relation med fadern genom anden. Och allt Jesus gör speglar egentligen det här. Jag gör det som min fader har sagt att jag ska göra. Fader, låt din vilja ske. När han står där inför i Getsemane och ska frestas. Låt din vilja ske. Hela tiden peka tillbaka på fadern. Och så den här relationen är otroligt, det är kärnan som sagt. Och det är den innersta syftet med hans programförklaring. Sen den andra händelsen, det är att när Jesus, efter Jesus dop så för anden ut Jesus i öknen. För att han ska frestas av djävulen. Det här kan man ju grotta ner sig rejält i. Hur funkar det här då? Men vi tittar lite grann mer översiktligt och funderar på vilken nyckel behöver vi här för att förstå Jesu programförklaring. För att när han möter djävulen där så prövar djävulen honom på olika delar. Och på punkt efter punkt så markerar Jesus sina gränser. Om den förra var kärnan så är det här att han markerar sina gränser för att också liksom skapa den här identiteten som Guds son, som Guds älskade son. Och det är inte så här med finslipade argument eller långa utläggningar eller välvalda ord, utan det är hela tiden peka på fadern. Genom att använda sig av de gammaltestamentliga texterna så hänvisar han till fadern. Människan ska inte leva bara av bröd. När han får frestelsen att han ska förvandla stenarna till bröd och äta. Hela tiden, väldigt enkelt, tillbaka till fadern. Och då markerar han sina gränser. Och på det sättet så ger han en annan väg än den rikedomens, prestationskravets och självförhärligandets kultur som var rådande då och som är rådande idag. Och minns också det här att det här är nu det andra gången som anden för ut honom. Det är hela tiden anden som gör verket här genom Jesus. Så då har vi alltså fått två nycklar för att förstå då dagens text. Det ena är då alltså kärnan i tron, är kärleksrelationen till Gud. Och gränserna, det är att vara lydig andens röst och spegla Gud i en värld som är i den ondes våld. Så kärnan och gränserna. Och ett parallellställe som jag ofta återvänder till, det är saligprisningarna i Matteus evangeliet som inleder bergspredikan. Och det inleds ju med, för er som har läst dem, med saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Alltså saliga är de som ser sitt behov av anden och inte är självtillräckliga, som behöver anden. Och Magnus Malm sammanfattar saligprisningen i det här citatet, och den leder också vidare in i nästa text. Så lyssna nu. Så öppnar Jesus dörren för en motkultur som ska rädda världen. På punkt efter punkt en motsägelse till den styrkans och rikedomens kultur som har tagit jorden i sitt strypgrepp och som gör det allt svårare för oss att komma ihåg hur det är att vara människa. Ett lågmält frihetens manifest för de tyngda och jagade. En oväntad öppning i kompetensens och konkurrensens hetstrappa. En autentisk möjlighet att lära känna Gud. Inte som en teoretisk föreställning eller en känslotripp för att komma bort från verkligheten. Utan som den stora verklighet som gör det möjligt att börja förstå och förändra vår värld. Sug på den ni. Vad vill då Jesus egentligen? Då tar vi oss in i dagens text. För det tredje gången så är det med andens kraft så återvänder Jesus till Galileen. Lukas vill ju verkligen säga någonting här. Återkommer till det. Genom anden, genom andens kraft. Hela tiden. Då så står det så här. Han kom till Nasaret där han hade vuxit upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Jag ska stanna upp i den lilla delen som vi kan, man kanske inte brukar reflektera så mycket över när man läser det här stället. Inte jag i alla fall. Jag har ju citerat Magnus Malm. Han är den ena som jag brukar läsa på inför predikningar och som har följt mig väldigt mycket under de senaste åren. Den andra personen som har präglat många av de här predikningarna jag har haft är en man som heter Sam Wells. Och jag ska erkänna att jag snor rätt mycket av honom, kan man säga. Först läser jag texten som jag ska predika utifrån. Sen söker jag på Sam Wells, den texten som jag ska predika utifrån, och får fram otroligt mycket bra saker. Det är en guldgruva av vishet och lysande predikningar. Så har ni en stund över i sommar, så googla lite Sam Wells predikningar på YouTube eller så. Det är alltid värt att lyssna på. Han pratar mycket om det han kallar för being with, alltså att vara med. Och för er som har följt Johanneskyrkan under det här året, så är det ett återkommande tema som vi har landat in i ofta. Det är alltså, han menar på att vi tänker ofta att vi ska göra saker för andra människor. Att vi ska hjälpa de fattiga, att vi ska ge... Nu behöver vi göra en insats för de fattiga i vår stad. Eller vi behöver åka ut och hjälpa de fattiga i andra länder. Eller vi behöver hjälpa någon som behöver en sån här. Vi ska göra saker för. Så. Men han menar på att man behöver tänka att vi ska göra saker med de här personerna istället. För att det som händer när vi gör med, det är att vi istället för att ge en slant till tiggaren kanske utanför, det är att vi sätter oss ner. Och så pratar vi, lär känna, dela livet så. Och det blir en helt annan, apropå det här med makt, en helt annan sätt att förhålla sig till världen, till svårigheter, till de fattiga. Och det gör någonting med oss också framförallt. Och vi har ju levt med det rätt mycket under det här året. Och i församlingsledningen har vi haft återkommit ofta till det här, att vikten också att vi gör det med varandra. Att vi lyssnar på varandra, att vi väntar in varandra. Och att det då har vi märkt att här Kristus kommer till oss på olika sätt. Jesus levde ju 30 år med människorna innan han blev offentlig. Han levde med lärjungarna. Han liksom var inte en ledare som gick i bräschen och sa så här ska ni göra, gör så. Utan han satt med dem och pratade, ledade livet på olika sätt. Och därför är det här att han kom till Nasaret där han hade vuxit upp. Han kände varenda en som satt i den där synagogan. Han visste vilka de var. Han hade delat liksom arbetat med dem. Han hade ätit mat med dem. Han hade varit med när någons barn var sjukt. Han hade alltså, alla de här grejerna, ni vet. Där delade han det här otroligt starka programförklaringen. Och då får det lite annat perspektiv, tycker jag. Nästa del i dagens text är: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse från fångna och syn från blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Otroligt starka ord alltså. Ett lågmält frihetens manifest för de tyngda och jagade. Och med bakgrund då, vi återkommer till det, dopet där anden kom ner i form av en duva. Och när anden sen förde Jesus ut i öknen igen, så tar Jesus den gammaltestamentliga texten här då från Isaiah och så fyller han den med sig själv. Han uppfyller texterna. Herrens ande är över mig. Och allt det här blir liksom också en förståelse för allt det som kommer i hela Jesu gärning liksom. Det är det här som är hans syfte. Att befria, att de förtryckta, att öppna ögon på folk, ge dem blinda syn och få kunna ett nådens år från Herren. Margareta Melin, hon har sammanfattat den här liksom texten på det här sättet, att det kallades för evangelium. Alltså goda nyheter, för det hade en lättande effekt på människor. Och jag älskar den formuleringen. Man brukar ju säga också att man känner trädet på frukten. Så att om vi tänker så här, när jag har suttit och pratat med en person, Har det här haft lättande effekt på den här personen? Märker man att det är lite lättare att andas, lite lättare, då har Kristus varit hos oss. Det tror jag. Att det är det som är evangelium. Att vi kan få sprida den lättande effekten hos människor. Han pratar om syn för de blinda. Och då öppnar ju Jesus dörren då till ett annat sätt att se på världen. Och det slutar inte med det synliga, det som vi kan ta på, utan det fortsätter med en långt större verklighet, en otrolig kraft. Och i andra Korintherbrevets 3:e kapitel, den 14:e versen, så står det så här: men för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Så när vi vänder oss mot Herren så tar slöjan bort. Vi var blinda, men nu ser vi. Som man sjunger den gamla salmen ifrån England eller något. Tror det är därifrån. Jo, det är det väl. Vad heter det? Amazing Grace, precis. Då tar slöjan bort. Och där är friheten. När vi får syn på den större verkligheten. Det senaste året har varit ett väldigt speciellt år i den här församlingen. Jag tror att många av er har känt av det här, att det har rört på sig på olika sätt. Det var en rätt så... Det har varit också en oro kring, vi har haft en pastor mindre än vad vi brukar. Och vi har haft en församlingsledning där vi har varit färre än vad vi brukar. Men det har hänt saker i församlingen och folk har kommit i funktion. Och vi har sett att det har rört sig på olika sätt. Trots att vi har liksom varit i den här lilla krisen, eller man ska uttrycka det. Och att det här har fört oss ner på knä i någon mening också. När det kom ingen pastor direkt. Liksom. Och då fick vi... börja lita på Gud igen. Och i det här vakuumet som blev, så blev det något väldigt vackert av det. För mig har det varit en ögonöppnare hur Gud har verkat. Inte att man inte har sett det innan, men det här har varit liksom... Ja, det har rört vid mitt hjärta väldigt starkt. Och jag har märkt att hur mitt resonemang, alltså hur jag pratar om saker och ting, hur jag förstår saker och ting, har präglats mer av den här större världsbilden än tidigare. Och det har varit mycket arbete i det här med både att rekrytera en ny och också att vara lite färre i församlingsledningen. Men trots det så är eftersmaken för mig inte att vad tufft år det här har varit, vad jobbigt och sådär. Utan det har haft en lättande effekt på mig. Så jag tror att det kanske har varit Gud i det här. På trädet, eller på frukten känner man trädet. Han pratar också om frihet för de fångna. Man kan ju säga så här att Jesus kommer med dåliga nyheter och han kommer med goda nyheter. De dåliga är att vi är fångna. Det kanske man inte alla håller med om, men så är det. Men de goda nyheterna är att han har kommit för att befria oss. Om du lider av depression, prestationsångest, så är du i bojor. Jag har kommit för att befria er. Om du sitter fast i dåliga relationer eller konflikter, så är du i bojor. Jag har kommit för att befria er. Om du kämpar med dålig ekonomi, om du väntar på uppehållstillstånd eller sitter fast i en konsumtionshets, så är du i bojor. Jag har kommit för att befria er. Jesu programförklaring är personlig, den är andlig, psykologisk, social och ekonomisk. Den är liksom spänner över hela bredden. Och den sträcker sig utanför den här världens begränsningar. Han har kommit för att befria oss. Och det sista han nämner här är att förkunna ett nådens år från Herren. Det här med ett nådens år var ju en princip som Gud gav Israels folk i Gamla testamentet. Att var 50:e år så skulle alla slavar släppas fria. Så hade man råkat hamna liksom i fattigdom och då blev man, då blev slutade ofta att man blev slav på olika sätt. Och även att land skulle lämnas tillbaka till de som från början ägde landet, så att säga. Och det här var en påminnelse för Israel att de hade blivit befriade från slaveriet en gång i tiden, från Egypten. Och därför skulle de också påminna sig om det här var 50:e år. Så när Jesus ställer sig upp här och läser och förkunnar om nådens, ett nådens år för Herren, så vet ju alla i synagogan vad han pratar om där. Det innebär att Jesus visar sönder de maktstrukturer som binder oss i destruktiva relationer, i maktstrukturer där vissa kanske är slavar och andra är herrar. Och här handlar det just om att just vara människor. Ni kommer ihåg att sätta sig ner istället för att stå upp när man ger en peng till tiggaren. Och att bara göra saker för, det skapar ofta en beroendeställning till människor som vidmakthåller de maktstrukturer, vare sig vi vill det eller inte. I Galaterbrevet står det att ni är inte nu längre jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri. Alla är vi ett i Kristus. Alla de här maktstrukturerna slår Jesus sönder genom den här proklameringen, genom den här programförklaringen. Avslutningsvis, som sagt, Jesus kommer med dåliga nyheter och goda nyheter. De dåliga är att ni är fångna, och de goda är att han är här för att befria oss. Men han klipper inte bara bojorna och säger att nu har jag gjort mitt, nu får du klara dig själv. Utan han sätter sig ner vid vår sida och säger, jag ser att du har det tufft. Låt mig bära din börda. Låt mig gå med dig i livet. För befrielsen, det är att leva med Kristus och med varandra. Då finns det hopp för vår värld. Och vår uppgift, det är att med andens och med varandras hjälp vända oss mot Gud. Och ta emot hans befrielse. Bara det. Frågan är till er. Låter du honom göra det? Amen.